Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå!
Och jättevälkommen rätt in i det här nya...
Hur går det med språket?
Hallå! Välkommen till detta nya avsnitt av Rätt upp i verkligheten. Din favvispoddis och Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Ja, och de två killarna, det vet ni ju, det är jag, Johan Hurtig-Wagrell, och på andra sidan internet idag, Jonas Strandberg.
88.
Hej Jonas Strandberg, 88. Hur är läget?
Det är bra. Jag sitter här med en kopp kaffe och lite en ganska spännande story,
ja,
som du ska få höra av mig.
Kul.
Och en hund i knät.
Och matlåda sa du att du...
Ja, jag åt matlåda idag. Lasagne, jättegott.
Ja, nice. God lasagne som är så god.
Ja, det är toppen.
Som jag brukar säga.
Håller bra som matlåda också.
Ja.
Det är inte alla som gör det.
Vi åt lasagne för någon vecka sedan och igår tror jag det var så åt vi tzatziki hemgjord bland annat då, och båda de rätterna är sådana som vinner på, eller jag vet inte om tzatziki är en rätt kanske, men båda de matarna vinner på lite tid, är det inte så?
Mm. Jo, att de får stå till sig lite och ja, men så är det ju. Ja. Så är det med mycket av julmaten också, tycker jag, faktiskt. Alltså, stora delar av julmaten funkar att kyla och plocka fram igen.
Ja.
Det är liksom...
Jag är så... i denna stund är det ju då, vad kan det vara, 8 dagar kvar någonting bara till jul.
Mm. Mm.
Och jag är redan sådär... att jag kan liksom få upp, visualisera verkligen bilder på hur jag kanske någon säger på annan dagen... Klockan är 11 på förmiddagen och jag tycker att det är dags för lite liksom förlunch. Man kanske ska på någon julbord eller iväg någonstans, så man ska vara där vid 2. Mm. Och jag har ätit frukost när jag gick upp liksom, men nu är det så liksom 11 lunchen. Det blir jullovets byggarlunch. Man bara klassar på lite Janssons och så lite...
Ja.
Ja, men lite
rödbetssallad
som man mikrar och sen lite, på med sillen och
fan vad gott.
Julen är ju sillens och glädjens högtid, tror jag man säger.
Mm. Det är rätt fint. Vi har ju pratat om det på ett privat plan tidigare. Det är inte så jättejuicy, men det känns så...
Just det, ska du avslöja det här för alla lyssnare, det som vi har hållit liksom, i den inre cirkeln
ut,
innan?
Jag kom ju ut med det nu här.
Ja.
Nej, men jag har ju börjat i vuxen ålder upptäcka sill. Jag har liksom undvikit det så här som alltså jättenoga. Mm. Har inte rört sillen tidigare. Och sen började jag ett år äta det för typ 4 år sedan. Och så nu är det alltså det bästa på hela julbordet. Och jag äter så jävla mycket sill.
Ja, det är så mysigt. Det är också ännu lite mer så sprakande behind the scenes, rätt upp i verkligheten material. Men jag fick ju i 40-årspresent av dig, så fick jag ju att du ska ta mig till den här Kagge Sillcafé, eller vad det heter.
Just
i
det.
Gamla stan,
som och när var det du fyllde 40 nu?
Just specialiserade på sill då.
Ja.
Och det...
När var det du fyllde nu igen?
Har jag gjort det? Har jag gjort det än? Nej, men det var ju somras och det är ju...
Ett halvår sedan.
Ja, man kan väl säga att jag är så, nästan... Jag touchar 40 snart.
Alltså du tar det som en ålder... Du tar det som en ålderspik-grej och jag tar det som att hur länge sedan var du skulle ha fått din present nu igen?
Ja, just det. Det är jag fattar. Men alltså, men det är ju ändå, grejen är ju ändå att vi har ju båda haft väldigt legitima anledningar till att ställa in. Och vi har ju bokat det, jag tror vi har bokat det 3 gånger va?
Tre gånger, ja.
Så det är ju inte det att vi inte vill, det är bara att vi inte är så duktiga på genomförande-biten.
Nej.
Det som de som startade, och kommer du ihåg boo.com?
Vad var det nu?
Det var helt, det var så här, i IT-eran så var det ett så, alltså liksom utomjordiskt high-tech startup-projekt. Två svenska från, tror jag, Lund som alltså startade då en... det är knappt, man förstår knappt konceptet än idag, va, men det var då på något sätt att man skulle kunna köpa så sportkläder och skor och sånt liksom på en hemsida.
So far låter det konventionellt.
Ja, men inte då, Jonas, inte då.
Nej.
Och det sjuka var att det var liksom, de plöjde ner så mycket pengar i det där, för att det var liksom de första man skulle kunna se en sko då i 3D, så man kunde vrida lite på den. Och det blev så, de la ner så mycket pengar på att utveckla den där sajten, så jag tror att den blev nog aldrig lanserad.
Nej.
Innan pengarna liksom var borta.
Alltså man tänker sig att den här 3D-interfacet, det var liksom en liten bild på en sko och så 4 stora pilar upp, ner, höger, vänster. Så kunde man snurra på skon i de där riktningarna.
Ja, jag kan ha drömt det här, men jag har någon, liksom någon bild av att man ändå fick liksom gå in och att jag har liksom testat den där innan de var live. Man kunde kanske inte köpa något, men man kunde typ testa och snurra på den där skon liksom. Jag har någon liksom känsla av det, och det såg ju ut som typ Roblox eller något sånt. Så det var ju så här, det var inte liksom, det var inte ett foto på skon som man skulle köpa, utan det var mer liksom någon sorts pixlig animering,
en 3D-modell av en, en polygon var det.
Ja, men typ att det är så här, ja. Det står under vad det är för färg och märke. Ja, nej, men i alla fall, så det där kraschade ju innan det ens han började. Och då liksom jag tror han heter Ernst, killen bakom det, en av de två då, och så fick han frågan typ efteråt, eller när de hade kraschat, bara säga, vad gick snett här då typ? Och han bara så ryckte på axlarna och bara, I'm a starter, not a maintainer. Ja, jag vet inte. Ja. Men om du är så mycket starter heller kanske, men det är bra för sig.
Men det är vår sillbida. Det kan man relatera till starkt.
Ja, visst. Du har ju skickat många mejl med polygoner av sillbitar som man kan snurra på.
Ja, men så här grå beige. Bitar.
Väldigt Minecraft-kompatibelt ändå med sill.
Ja, gud ja.
Är det den lilla topp 1-listan mat som passar till Minecraft? Sill etta?
Jag tror det.
Ja, vad bra, då har vi rivit av
den.
Det var veckans lista.
Men det här kommer ju komma ut den 20 december, det avsnittet.
Ja.
Det är liksom 4 dagar innan julafton. Vad har du för så här liksom julmatsfavoriter? Alltså jag tycker så mycket om att prata om julmat. Jag tycker det är jättetrevligt.
Ja, men alltså jag är ju sådär...
Har du någonting som du absolut inte rör? Liksom, så du bara, det här aldrig...
Nej, det kan jag faktiskt inte säga. Jag tror jag tar av precis allt. Men jag är ju mer... jag liksom viktar mer mot det tidiga i julbordet än mot liksom det söta och sådär.
Ja, men samma här.
För annars, jag tycker att godis och så, det är ju jättegott, men det är liksom inte, det är ju alltid, det finns ju alltid en chokladkaka på armlängds avstånd så att säga.
Ja, men grejen är väl att det gör det ju typ 3 veckor innan jul också. För folk börjar ju baka och fixa godis och sådär liksom, ja, väldigt tidigt. Ja. Och då finns det alltid tillgängligt i så god tid innan. Så man har liksom redan blivit van vid den smaken.
Ja, helt rätt.
Så,
Nej, men jag gillar faktiskt allt. Men jag har väl inte... jag tror att det här blir julen då jag lite kanske går in för att testa på lite mer av sådär... presssylta och sånt.
Okej.
Okay. Det har jag ändå liksom, men det brukar inte finnas på så många julbord längre heller, så att det är lite så här, det har jag aldrig fått. Oftast så får man inte ens chansen att hoppa över det så att säga.
Nej, men det är ju lite så här, det är lite extra, vad heter det? Överkurs nästan, känns det som.
Ja, men lite på något sätt, för att det är verkligen så här, ja, men i min familj när jag var liten så var det så här, det är sånt som bara pappa gillade typ. Ja. Och då blir det, när det är något som bara pappan i familjen gillar, då rationaliseras det ganska snabbt bort. För han gillar alltid också allt det andra, eller hur?
Oh, ja, men alltså min pappa hade precis det i många år med grönkål. Mm. För att det var bara han som åt det hemma.
Det, men liksom. Det är också, det finns en geografisk koppling där, va? Är det inte så? Det är lite väst, ja, Halland.
Han har bott i Halmstad länge, ja, och sådär. Men han... var tvungen att, när han fixade med grönkålen, så var han tvungen att stänga dörren till köket och öppna båda fönstren ut mot framsidan.
Men du tyckte liksom, det luktade så illa?
Mamma har såna här lukttriggers typ. Alltså hon har varit jätteluktkänslig. Hon tål inte grönkål eller sour cream onion chips.
Mm-hmm.
Det är typ de två grejerna som hon inte står ut med typ, nästan. Eller hon har blivit van vid det, för att med senare år har jag börjat käka jättemycket grönkål också, särskilt på julbordet, ja. Så det är typ jag och pappa, och då är det svårare, om det är två som äter en grej, då är det ju jättesvårt att liksom sålla bort det.
Ja, ja, verkligen. Men det är just det, jag tror att det är liksom pappornas favoriter.
Mm.
Men det är också för att papporna generellt sett aldrig har någonting att göra med att julbordet liksom... Om man tittar in i en pappas hjärna, hur processen är där, så är det så här, det är inget julbord, det är inget julbord. Va? Nu är det julbord! Att det liksom bara kommer fram, ja, ett julbord, eller?
Ja, men alltså, hos oss har det varit nästan tvärtom, mm-hmm, faktiskt, att pappa har gjort lagat den mesta maten generellt faktiskt, och särskilt på julbordet, och då är det med att mamma hjälper till med vissa grejer, men pappa gör nog det mesta, skulle jag säga.
Okay.
Fast nu, ja,
ännu en gång har vi omedvetet, har jag omedvetet bjudit på inslaget i Johan försöker generalisera helt fel utifrån sin egen familj.
Nej, men så tror jag. Alltså, han tycker nog det är väldigt roligt. Men en grej som pappor, eller en grej som människor som gillar grönkål tycker är roligt.
Ja, det är kul.
Det som grönkålsälskare tycker är roligast med grönkål, det är att det krymper så himla, himla mycket när man tillagar det.
Ja, oh, wow, nu blir jag sugen på. Jag har aldrig lagat grönkål.
Det är, alltså du kan komma med en sån riktig, vad heter det, halm, en sån som, en buske med grönkål,
ja,
som du bär under armen. En sån, så stor cirkel du kan forma med armen mot, ja, överkroppen.
Är det liksom...
Och där har du grönkål där.
Grönsakernas sockervadd.
Ja, men det sticker ut åt alla håll. Och det väger nästan ingenting, men det är stort som bara den. Ja. Och sen så
fram man den minsta lilla kastrull man har, och så är liksom en hel julgran stor grönkålskvist som man liksom bara försöker, och så adderar lite vatten så bara...
Ja, ja, visst är det så.
Någon gång... Ska jag ljuga eller inte? Jag höll på att säga att jag någon gång har gjort grönkålschips, men det har jag inte. Men jag har liksom sett någon annan gjort grönkålschips. Och då är det ju lite... Det är inte samma effekt. Men det är ändå väldigt mycket att man kan lägga ner två liksom stora buskar med grönkål på en plåt. Och sen så bara... Så är det som små liksom teblad.
Men du har gjort grönkålschips, eller varit med på något hörn i alla fall. Men du har inte gjort det typ till julbordet då?
Nej, precis. Eller...
Okej, vad spännande. För jag tycker nästan det är så den blir godast, när man har det som kötttillbehör.
Ja, typ. Men jag har käkat det till ju, för vi har ju då, min svåger är från Halmstad, och han har liksom introducerat då grönkålen på vår, när vi har firat ihop liksom. Och jag är ett stort fan av rödkål.
Mm.
Och jag har också ett litet gammalt, det här nu kommer Johan Hurtig tipsar alla om hur de ska kunna göra det lite, lite roligare på julbordet. För det är ju ändå så här, många tror jag lyssnare och många där ute är ju så här, det är ju liksom, de, jag tror framförallt våra lyssnare är liksom topp tre de roligaste på julborden, bara liksom rakt överlag på något sätt.
Är duktiga på att laga mat tror jag också våra lyssnare.
Ja,
det är en sån grej.
Men om vi nu pratar om liksom bara här då, hur, vad ska man säga, social kompetens och underhållning på julbordet.
Mm.
Så är ju du som lyssnar nu, jag är säker på att du är minst topp tre roligast på det julbordet du kommer befinna dig.
Mm.
Tror du inte det, Jonas?
Jo, det tror jag nog.
Ja.
Det är en känsla av.
Och då får man liksom ta ansvar lite för att liksom lyfta stämningen. Man hamnar ju lite där. Det är så här, vi har börjat kolla på Curb Your Enthusiasm, nya säsongen, lite sent här om sidor. Mm. Och där är det något avsnitt om på en middag då, vem som kan vara en middler.
Mm.
Att då liksom passa att sitta i mitten på en middag.
Jaha, okej. Okay.
För att då har man lite mer liksom socialt
helhetsansvar liksom.
För samtalet.
Mm. Mm.
Då kan man då, när man säger då, om man har rödkål, det har väl de flesta på julbordet, hoppas jag. Annars är det värt att liksom introducera det bara för det här otroliga skämtet som jag har. När man då ska liksom, kanske någon sitter med rödkålen borta i ett hörn och så säger man, vill man ha så, kan du skicka rödkålen kanske? Och då säger man så, kan du skicka rödkålen? Så istället för rödkål så säger man rödkål. Och det är, alltså det är en closer. Det är nästan som man bara, tack ska ni ha, reser jag går. Det är kanske därför jag inte äter så mycket för efterrätt på julbordet. För jag drar alltid det skämtet och sen så
du
bara,
försvinner
sen
iväg.
Går jag av scen. Är du inte hungrig, Johan? Nej, det är inte värt det.
Det är bra.
Efter
jag
det
sätter
skämtet.
Mig uppe på mitt rum.
Jag kommer in till extra numret och äter lite Ritala Malta.
Det var ett bra tips. Får jag ge ett tips också?
Ja, mer än gärna.
Det är min lilla syster Jasmine som har introducerat det här. Det här är nog en grej som hon har plockat upp det någonstans ifrån. Men det är typ att alla gäster kring julbordet får en liten lapp som ligger upp och ner eller under liksom tallriken. Och när middagen börjar så får man läsa den i smyg och se, då kan det stå någonting på den.
Just det.
Och det kan vara typ så här, provsmaka personen mitt emot dess köttbullar tre gånger. Eller sådana som uppdrag. Det kan vara subtilare grejer också. Men det är små uppdrag på alla de där. Och då ska man lista ut sådär vem som har vilket uppdrag. Och den som är sist kvar vinner någonting.
Om den då ändå har genomfört uppdraget antar jag, eller?
Ja, man måste ha gjort det. Och kunna så här, och ha överlevt att ingen ska ha märkt den liksom.
Ja. Och då blir det så här, då kan man direkt bara, Jonas, nu vet jag vad du har för uppdrag här. Mm. Det är att inte ha byxor på dig. Eller så här, och då, liksom, om det då är rätt, då åker du ut om man säger.
Mm. Mitt uppdrag skulle vara att ta på dig byxorna, Jonas.
Ja, precis. Liksom sluta hålla på. Sluta och ha snoppen på skärbrädan. Nej, men alltså... Det är ju en jätterolig lek och det är också typ det brukar man ju ha, eller inte kanske med gissnings- eller tävlingsdelen, men annars det är ju en så här studentmiddags lek liksom.
Ja, men det är det.
Ja,
ja,
det, ja men jag känner
igen,
varianter sådär. Men det är ju intressant, kan du komma ihåg vad det har varit för skarpa uppdrag? För det vill man ju ha hjälp med lite grann från en mästare. Har du vunnit någon gång?
Nej, jag har inte vunnit, men jag har klarat mig en bit in. Jag brukar dröja en liten bit. Jag brukar dröja efter sillen i alla fall, innan jag börjar med mina uppdrag.
Ja, det är också smart.
För att, liksom, och en smart strategi är att man beter sig lite, lite off på andra sätt också. Kanske att man ställer samma frågor två gånger till samma person.
Wow, ja, det är jättesmart. Så man hittar på egna konstiga uppdrag.
Man kastar en red herring här liksom.
Otroligt.
Till eller så här att men grejer som jag minns är att låtsas som att du inte hör vad personen, ja, X säger liksom.
Ja.
Att du alltid ber någon upprepa sig. Att man påpekar att den och den maten var lite godare förra året eller någonting, att man har små, att man är lite sur.
Ja, just det, lite piniga sägningar.
Ja, precis. Och
kan man borde kunna stoppa in lite så här platta sägningar också.
Ja,
att
ja, det är
så här, att typ säga så här, tre gånger tidigt säga att så här, ja, man blir mätt direkt eller något sånt.
Ja.
Eller liksom också poängtera hur svårt det är att ta en normal portion, en liten portion.
Ja, ja verkligen alltså. Nej, men det finns många grejer. Och min favorit är ju nog den där man ska provsmaka någon annans mat. Alla har ju tillgång till all mat hela tiden.
Ja, ja det
så
är
det är en sån dum grej. Man får göra det på ett... Ja, man får göra det på ett snyggt sätt. Ja. Typ så här. Åh,
vad, gud, vad gott vad det ser ut så här med grönt. Det är liksom med, du måste liksom fråga eller om du eller göra dig smyg.
Alltså, det är ju kul att göra dig smyg.
Ja, ja, jag håller med. Men man skulle ju också vilja ha, alltså om man leker den här då, nästa år så kanske man kan uppa det till att göra det till liksom mörkt och tragiskt istället.
Oh,
att man liksom ja, ger alla istället för piniga uppdrag, liksom djupt liksom dysfunktionella mörka uppdrag.
Ja, norenska uppdrag.
Ja, ja precis. Jag tassade runt att använda mig av den referensen. Men
det är, men det är en fortfarande en gångbar referens.
Ja, jättegångbar. Och ja, men du vet att det är så här, någons uppdrag är att bli för full för fort.
Mm.
Och någon är så här, skäll ut, ta upp en liksom, ta upp en gammal sann oförrätt. Eller typ så här, bläng på någon. Säg att maten inte var så god bara.
Inte så god. Ja. Det är så, inte äcklig eller ja. Utan inte så god.
Säg fem gånger att du precis åt innan. För det är också så här helt orimligt. Men det, av alla jag räknade upp skulle man ändå hellre ta den.
Alltså det är så kul. Det här får våra lyssnare gärna tipsa lite om också. Om man kommer på små uppdrag, kan vi inte göra en grej av det här till nu på måndag när avsnittet släpps, att i vår Facebookgrupp att våra lyssnare kommer med sina bästa tips.
Ja,
på roliga, subtila uppdrag.
Och då kan det vara, då behöver vi inte begränsa oss till någonting egentligen, utan det kan vara, kommer du på ett jättekul mörkt tips så kommer
ja,
det.
Ja, alla typer av tips, alla typer av tips.
Eller ljusa, eller liksom...
Man märker att när min mamma ska göra sina uppdrag, hon har sådär en tell, som man brukar säga på pokerspråk. Ja. Och så är det att hon alltid blir, hon rätar lite på ryggen. Och det är som att hon tar sats lite.
Ja, nu gör jag det bara. Gud vad roligt. Hennes uppdrag skulle ju vara då någon gång att du vet, räta på ryggen konstigt 10 gånger.
Verkligen.
Ja, men fan vad mysigt. Jag är in på Facebookgruppen och så. Jag kommer ihåg, fan, det var ju också en jävla jul. Vilken hets det var då. Jag hade varit på någon sån stand-up turné med massa komiker, bland annat Johanna Nordström, precis när hon hade, ja, hon hade nog bara hållit på med stand-up i något halvår och fick vara med på den där, och sålde ändå redan då, så var det liksom 100% hennes publik som kom till alla de här ställena.
Mm.
Det var utsålt. Och det var lite så här, det var väl i, ja, kanske i december eller något sånt där. Och det gjordes också, jag tror Johannes Bränning, vår komikerkompis, gjorde, han var med och filmade liksom under de här giggen då. Vi körde, det åkte någon sån här van till, ja, vad det nu var, uppåt och neråt i landet. Och så lekte vi en bilek då, som jag introducerade de andra för en bilek som heter Vem är i mitt kök? Det, man kan leka den också på julafton och allting. Så. Och den är väldigt, väldigt rolig, och den går bara ut på att man man turas om att säga olika saker. Typ Jonas mössa, min jacka och den här godisbiten. Vem är i mitt kök? Mm. Och ska man gissa då, alla ska gissa liksom vem av dem. Vem av dem som är med i bilen eller då som är med på leken som då är i mitt kök i den här omgången. Det kan vara så, det är Jonas eller nej det är jag eller det var Johanna eller så. Och det är omöjligt nästan, otroligt svårt att komma på då vad det är för, vad nyckeln är om man säger.
Jag fattar inte riktigt tror jag.
Nej, ja, den är lite så man behöver nog leka den lite. Vi kan göra ett exempel då till exempel. Men hur som helst i alla fall det liksom slutet på den anekdoten var då att alla blev helt besatta och försöka komma på hur man löste den här då och liksom en efter annan i bilen. Vi höll ju på det var väl liksom en 3 timmars bilresa. Och liksom sakta tickade det på så att någon bara, åh nu fattar jag. Och då kan den vara med också. Bara, ja nu vet jag, det är Jonas som är i kök. Ja, det var rätt liksom.
Mm. Mm.
Och Johanna blev ju då så, alltså tyckte det var så kul och blev helt galen i det. Så sen kom det med i filmen tror jag, lite sen någon scen då när vi höll på. Och alla bara, vem fan liksom, du vet, blir helt frustrerad och jag sitter och skrattar bara liksom. Och sen la hon upp på sin liksom flera hundratusen följare Instagram i liksom julmellandagarna någonting om att de lekte den leken hemma och att den var så kul. Och då var det så, ja men på riktigt säkert så flera hundra då som frågade henne om hur man leker den där leken och hon hänvisade alla till min Instagram bara, det är Johan Hurtig, fråga honom liksom. Och jag började ändå så här, försöka att bara förklara reglerna liksom, men du vet jag förklarade nu muntligt för dig och det var ändå så jag fattar inte riktigt.
Jag koncentrerade mig noga också.
Och så du vet, att göra det text ännu mer lurigt liksom, men till slut då efter liksom, jag vände 20 DMs, då hade jag liksom ändå skrivit den typ i anteckningar en ganska bra förklaring och då kunde jag bara liksom copy-pasta den till alla, men det var verkligen då fick jag en liten följarboost och framförallt tror jag spred både julglädje kanske, men framförallt julfrustration tror jag.
Kan du inte lägga upp den i avsnittsbeskrivningen till den här podden, så kan man bara, om man vill leka den på jul, så kan man, har du den tydliga guiden där?
Ja, om jag nu skulle ha kvar den.
Det bör du ha.
Den har hamnat ganska långt bak i DM-utkorgen. Men precis. Ja, men vi får lösa det på något sätt. Om tillräckligt många frågar så får jag väl lösa det. Men I stora drag är det så här, så jag säger, eller du kan så här, säg 3 saker som jag ser ju din ditt rum där i på skärmen. Så säg 3 saker som jag ser och sen frågar du vem är i mitt kök och så är det någon av oss då som ska vi se då.
Alltså se 3 saker som du ser.
Ja, nej, men jag kan köra istället då.
Ja.
Då säger jag mina hörlurar. Den fläkten där bakom, ser du den? Och den här kaffemuggen.
Ja.
Vem är i mitt kök? Och då ska du gissa på om det är jag eller du då. Det kan bara vara de som är med och leker.
Ja. Nej, jag vet inte. Alltså, jag kan ju bara random gissa, men jag har ingen slutledningsförmåga bakom gissningarna.
Nej, alltså om någon tar den första gången, då är man ju savant.
Nej, jag fattar. Men du, jag vet inte.
Vilken gissar du på?
Du.
Mig.
Ja.
Ja, det var rätt.
Men varför var det du då?
Ja, det är det, precis. Det är det som leken går ut på. Att förstå vad nyckeln är liksom.
Jaha.
Du kanske kommer ihåg leken Kejsaren av Kina tycker inte om te. Det är så här scoutlek eller vad fan det heter.
Nej.
Du känner inte till den heller?
Nej.
Nej, men den är ganska många lyssnare tror jag som, alltså det är en så här barnlek egentligen. Att ja. Man säger så här, Kejsaren av Kina tycker inte om te, men han tycker om kaffe. Jaha, vad tycker han om
Ja, om då är det så här, saker som är bruna till exempel.
Lakris.
Saker som är varma. För... saker som är i kopp.
Ja, precis. I den här Kejsaren av Kina, han tycker inte om te, alltså bokstaven te. Mm. Så saker med ord med bokstaven te tycker han inte om.
Okej.
Mm. Fast man tror att han inte tycker om te men kaffe. Ja, bla bla bla.
Jag
ja, men så det där kan ni ju fundera på allihopa. Det är väldigt... Det är väldigt frustrerande när man inte... och sen det värsta är då att se att man är 6-7 pers som leker ändå liksom. Och en som är spelledare som vet nyckeln.
Mm.
Först är det sådär liksom några minuter av att alla bara, va, jag fattar ingenting. Va, nej, gud. Och sen så säger, efter en stund så är det någon i gänget som alltid säger, vänta nu tror jag. Och så testar man. Och så bara, och till slut så är det en som kommer på det då. Och då blir det, då är det ju liksom kaos. För fram tills dess så tror väl alla, lite tänker man nog att nej men det bara hittar på liksom.
Ja.
Men när den första fattar, då förstår man, okej, det är bara, för det är ju en väldigt basic nyckel. Det är ju inget så här, det är ingen raketforskning. Men det, man ska samtidigt komma på det.
Hmm.
Ja.
Ja.
Det, kanske lyckades jag förstöra din hela jul nu.
Ja.
Hoppas det. Men du, det är ju trots allt inte julmat och jullekar den här podden går ut på, va?
Nej, vi läser läsarnas egna berättelser från veckotidningar. Ja. Och så skojar vi om dem.
Och idag kommer jag bjuda på något alldeles extra. Kanske en första gången i Rätt upp i verkligheten-historien. Och sen så kommer du bjuda på en lite mer klassisk berättelse, va?
Ja, med ett relationsdramatik med en liten twist, kan man säga.
Oj, ja. Men det ser vi väldigt mycket fram emot. Det låter smaskigt. Är det smaskigt?
Det kan det vara.
Ja, hoppas det. Och om man ska då lyssna på din berättelse också, för när jag har gjort det här lite nya greppet, så kommer vi ta och kopplar vi bort då TV6-lyssnarna som vi kallar dem, och sen måste man vara Patreon för att fortsätta lyssna. Och om man då blir Patreon så får man liksom en story till och man slipper då reklam. Och man har en jävelusisk massa bakåt avsnitt då med extra historier att lyssna på.
Det är ju kanon.
Läge att göra det innan jul här.
Jag tycker det.
Gå in på patreon.com/
Ratt upp i verkligheten.
Det är jättebra. Och då gör vi så att vi kör en liten vignett och sen ska jag berätta det här spektakulära som jag ska göra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det är nämligen så att jag, vi är hemma här idag för vi väntar på att Johanna ska få svar på sitt covid-test. Så jag har inte köpt en fysisk tidning idag, utan istället då så gick jag in på, så googlade jag på Allas plus läsarberättelse. Och då först överst upp så kom det liksom deras, de har någon sida då där de samlar många sådana här. Men andra resultatet, det var läsarberättelse Mitt hus är hemsökt.
Oj.
Ja, inom då kategorin, tror jag det är på hemsidan här. Kategorin hus, kommatecken, drömhus, kommatecken, hemsökta hus.
Bra hashtags ändå.
Ja, jag älskar ändå att de har en egen hashtag för hemsökta hus. Alltså drömhus, det kan man ändå, det gör sig ju bra i veckotidningar.
Verkligen.
Även hus bara kanske, alla sorters hus.
Ja, men det generellt liksom. Mm.
Men sen hemsökta hus, ja, det hedrar dem. Och då tänkte jag så här, jag måste ju bara klicka in och kolla liksom. Mm. Och jag tänkte säga i alla fall så det inte är, för den är lite äldre den här, den är något år sedan, nästan 2 år sedan. Och så vill jag bara kolla så att den inte, att jag inte kände igen den eller sådär, även om jag har ingen minne av att vi har läst någon sån berättelse förut då. Men det roliga är då att, för då börjar jag bläddra och så ser jag så här, aha, nej men det är ju en intervju, det är ju fråga, det är så, fråga svar upplägg.
Mm.
Och då tänkte jag säga, aha, nej men okej, då är det någon sorts, då är det ju riktiga människor här i, då kan vi inte använda den då. Det var ju synd att det liksom, att det föll på det då, att det var, ja men du vet, Jockiboi, vad heter han, Jocke och Jonna, de har flyttat in i ett hus och sen en intervju med dem, att det var spök. Att det är den artikeln, tänkte jag. Men så scrollar jag vidare och ner här, och då är det så här, det är, nej, det är ju en stockfotobild på någon så här random kvinna som tittar fram bakom någon så här träjalusier. Och det är ju underskrivet med en signatur. Det är ingen liksom, det är ingen journalist som har med för- och efternamn, utan det är ett förnamn bara som avslutar den. Och det är bara de som är med i intervjun här och så. Det är bara förnamn.
Vad konstigt.
Så det är ju liksom...
Vilket underligt format för,
ja,
en sån berättelse.
Ja, det är helt underligt. Det är alltså då vad som verkar vara en helt påhittad historia, fast i intervjuform.
Mm.
Så det är på något sätt som att de skulle ha ringt upp då någon av de här som har skickat in ett brev då och bara, oj, det här måste vi gräva vidare i. Eller ja, vi skickar signaturen Kajsa att skriva den här artikeln.
Nice.
Och det är ändå en läsarberättelse. Så vem är det så här? Och då, för läsarberättelsen är ju, det är ju kvinnan här då som jag ska säga vad hon heter snart. Det är hon då som berättar om att de har flyttat till ett hemsökt hus.
Mm.
Så det är hon som är läsaren och gör berättelsen då. Men vem fan är Kajsa då?
Ja.
För det, Kajsa är ju ingen som bara jobbar på Hon jobbar ju inte på Allas.
Det, du ser inte att, ja, men jag tänkte precis fråga dig om det skulle kunna vara någon redaktör som de har.
Nej, för den är ju, alltså, den är ju liksom underskriven som de här vanliga berättelserna som är så här, slash Kajsa bara.
Ja, men jag tänker, vad heter personen som ansvarar för de här? Det är ju en person.
Ja, faktiskt, det här är. Ja, för det är också så här, det står upp, den som har lagt upp liksom i webbläsarverktyget, då står det så allas.se redaktionen.
Ja, mm.
Men jag kan ju kolla liksom, det måste ju finnas då om oss och kontakt kanske.
Har vi någon som matchar
det här ska grävas då.
Förnamn.
Här ska det grävas. Jag vet ju själv, eftersom jag har jobbat i tidningsvärlden och ändå var han ut innan de, jag tror det känns som det är nog en person som fortfarande jobbar på Café och King till exempel.
Mm.
En fast anställd. Jo, men titta, här är ju liksom, ja, men digitala redaktörer till exempel. Då heter de Johanna, Victoria, Sara, Rosmarie och Fanny.
Var är killarna?
Ja, exakt. Lite representation, tack. Ja, men här har vi ju då Henrik. Har vi,
okej, skönt.
Det är också en Marcus. Sandra, Agneta, Kristina, Maria, Daniela. Då ska vi se. Hemmets veckotidning. Just det, det är olika. Antik och Aktion, Anna, Elin, Charlotte, Therese. Ja, där är för sig Allers och Allers trädgård. Kajsa.
Mm. Mm.
Heter Kajsa Lidbäck. Kanske.
Ja,
ja, vi, kanske. Får väl, ja, vi får väl låtsas då att det är hon som har totat ihop den här. Men ja. Är du sugen nu då på att höra den här? Alltså det är skjutjärnsjournalistik. Det är så viktigt sådär. Fråga, svar.
Jag är jättesugen, ja, såklart. Alltså hemsökta stories, det är ju, alltså, det är ju mitt bread and butter.
Ja. Och det är också då, det är en ingress, eller jag vet inte om det är en bildtext eller vad det ska kallas då, som ändå är i jag-form.
Ja.
Så det vet man inte om det är, egentligen borde det vara då enligt formens regler, så borde det vara Kajsa då som också har den här upplevelsen. För då är det så, ja. När jag flyttade in i det hus jag bor i idag trodde jag inte på övernaturliga händelser. Det gör jag nu. Och sen började igen då. Boels beslut att flytta hem till Kenneth var förhastat. Men hon behövde någonstans att bo eftersom hennes eget hus sålts. I början gick det bra, nyförälskade som de var, men sen kröp irritationen på de båda. Boel började se sig om efter ett annat ställe och så hittade hon det. Ett litet korsvirkeshus utanför stan. Ett spökhus.
Oj.
Om hon hittade, alltså när hon hittade, om hon förstod att det var ett spökhus då. Det förtar ju lite av överraskningsmomentet, om man säger.
Ja, precis.
Du kanske inte skulle skrivit så spökhus på i Hemnet-appen. Nej. Om du inte ville ha ett spökhus.
Nej, men precis. Men sådana där ställen brukar ju vara lite, om det är så gammalt hus, så brukar det ju finnas lite stories och rykten bakom dem tidigare ibland. Alltså där Amityville-huset till exempel.
Ja.
I, vad fan det ligger nu? Connecticut kanske. Kommer inte ihåg.
Ja, säkert.
Något sånt. Men det är ju så riktigt legendariskt. Liksom. Det har skett hemska saker där. Det finns anledning till mytbildning och så bakom det. Men man undrar om det har skett någonting här som hon har fått nos på. Eller liksom...
Ja, eller om det bara är konstigt formulerat att de menar att det visade sig sen vara ett spökhus. Så att hon inte hade någon aning.
Jo, men det tänker jag säkert också. Men jag tänker liksom att man undrar ju generellt liksom, innan du dyker in i historien, så här, vad visste hon?
Vad är spökeriet på något sätt?
Ja, precis. Kommer det vara... Jag tror att det hon kommer reagera på är typ så här, att det drar och att någon kökslucka öppnas.
Ja, just det. Vad säger du är... Om vi låtsas att vi har läst hela texten nu och du ska återberätta, vilken var den tydligaste, det starkaste beviset för att det här, här spökade ju. Som vi fick med oss.
Ja.
En enda detalj då.
Jag tänker att det skulle kunna vara, ja, men de där grejerna med köksluckor som öppnas och när det drar kallt, det går ju väldigt lätt att förklara och sådär. Även om det skulle finnas något litet vindsförvar, då skulle man kunna höra att det låter som steg där uppe kanske.
Ja, men du, och du för du tänker att vi kommer få ett hyfsat starkt bevis, eller?
Jag hoppas det. Jag hoppas det är med, alltså om det bara är en eller två av de här tre grejerna. Men jag tror att vi kommer pricka in tre saker. Vi kommer något look-relaterat, något temperaturrelaterat och några märkliga ljud. Det är de tre.
Ja.
De kommer man kunna checka av, tror jag.
Inget jättestarkt då ju.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att, jo, en grej till jag kom på. Och det kommer vara typ att hon får en dröm eller tycker att någon död släkting eller någonting kommunicerar med henne.
Okej.
Det tror jag. Att hon typ drömmer
liksom
om någon.
Hon kan känna hur hennes döda släkting Anders ja. Kommunicerar med henne.
Jag tror det. Typ. Jag tror hon kommer tycka att hon ser någon eller att hon ser någon skugga eller någonting. Du vet. Så hon drömmer någonting, sen ser hon en skugga eller något sånt. Och de här tre andra grejerna.
Ja.
Kylan, ljudet och luckorna. Där tror jag vi har hela hemsökta berättelsen. Ja.
Men Boel, kan vi bara snudda vid namnet Boel. Då är man väl, då bor och verkar man väl i Danmark, eller?
Ja, men det kanske man, de tror ju mycket mer på sånt där i alla fall.
Ja,
känns det som.
Ja. Ja, om man skulle hitta alla Boel då i Danmark, det är ju ganska lätt eftersom alla bor i Danmark och i liksom strax utanför Köpenhamn också.
Mm.
Det är inga så gyllande Boel, det finns inte.
Nej. Nej.
Ja, men de om man plockar upp dem och liksom bara, eller gör en sån snabb gallup då. Vad kan det finnas? 5-10 Boel. Så, och frågar dem så här, tror du på övernaturligheter?
Yeah.
Och sånt tjafs. Så kommer de svara sig, absolut.
Mm.
Boel. Markera här med en cirkel 1-7 hur mycket du tror på övernaturligheter och sånt tjafs.
Mm.
Det där 7 är supermycket, tror jag på det. För fan. Och 0. Inte så mycket alls.
Ja, alltså jag tror
och tre,
ju vi kommer...
Varför? Jag bor faktiskt på Jylland.
Ja, nej, men jag tror vi kommer kunna rule out de flesta fenomenen hon beskriver.
Ja.
Ganska enkelt. Liksom. Jag tror att det hon befinner sig i en så här tuff övergångsperiod i sitt liv. Mycket förändringar. Det är ett nytt hus som hon inte känner till så bra. Hon är inte bekant med hur det låter eller funkar där. Du vet, sånt.
Hon, ja, det här är hennes sätt att få uppmärksamhet bara.
Eller att hon är lite mer känslig och lite mer reaktiv bara på grejer. Jag tror mer det kanske.
Är det, tror du att den alltså världens duktigaste psykiatriker, om den skulle läsa då den här berättelsen, skulle man kunna bara direkt, ur berättelsen plocka upp att det här är en kvinna nära sammanbrottet?
Nej, men det tror jag nog inte. Jag tror inte hon är så skakad ändå. Jag tror att hon är lite känslig bara.
Ja.
Och det är lite mycket. Och jag tror att hon även är lite hon är lite grann som anti-vaxxers kan vara. Att det går inte att resonera med dem. För de har bestämt sig lite så här. De vill tro på de här grejerna, men inte på de här.
Mm.
De är lite så här ruled out vad de vill ta in för information. Och jag tror att hon känner nog lite så kanske också med det här huset. Att folk kan säga till henne att ja, men du vet att det beror nog på att det drar lite. Det kanske är råttor,
ja,
som springer där uppe. Det kanske är att du borde byta ut de här gångjärnen på luckorna så att de, eller magneterna inte fäster, eller du vet, sådana grejer.
Men hon är, men det, hon är helt bestämd i att hon, det här är, hon tror på det här.
Ja, hon kan, kommer förmodligen resonera som att det kan inte vara ett sammanträffande att alla de här tre grejerna, fast det kan absolut vara det såklart. Men jag tror att hon har valt lite sin approach. Och vet du vad? En grej till som även kommer framgå i berättelsen. Mm. Hon kommer beskriva sig själv som... Normalt är hon lite av en skeptiker. På något sätt.
Ja,
någon formulering där hon...
Jag aldrig tro på sånt här.
Ja, exakt. Hon kommer framhäva sitt normala kritiska tänkande. Som hon nog inte har
så jävla
i den grad hon beskriver.
Man bara säger, nej men du lurar ingen.
Nej men... Hon säger ju så för att man ska köpa resten av det hon säger. Eller för att det ska framstå som
Jonas,
otroligt.
Jag känner nu att jag säger, jag vill alltså nästan till vilket pris som helst att hon, att jag vill på riktigt känna att hon har rätt. Det skulle vara så kul och fint och bra. Jag tror bra för henne också.
Ja, jag med.
Om det visar sig att hon har ett bra case här.
Ja, jag hoppas det. Ja, verkligen.
Så vi kan väl ändå liksom försöka, vi går in med den.
Nej, men jag försöker vara öppen för det.
Ja, vi
öppnar
inför att Boel har träffat ett spöke här nu då.
Mm.
Shoot. Hon började då hittade nya stället, ett litet korsvirkeshus utanför stan, ett spökhus. Och här kommer då första frågan.
Mm.
Du kände press att flytta? Ja, då är jag i Boel här nu då. Ja, jag sa att jag skulle flytta redan innan jag hittat något och Kenneth blev lite sur. Men när jag vaknade en söndagsmorgon kändes det nästan omöjligt att ta sig igenom dagen. Jag vantrivdes i hans lägenhet till den milda grad. Förälskelsen hade ebbat ut och verkligheten hunnit ikapp. Vi irriterade varandra och jag kände mig hemlös. Det var hemskt. Jag började leta på nätet efter något att hyra och hittade ett sött litet hus som tillhörde ett gods inte allt för långt från stan. Det var till och med möjligt att bo där utan bil. För bara 200 meter bort fanns en busshållplats och det var så pass nära in till samhället att jag faktiskt kunde cykla. Och du fick det? Det är en sån riktig skjutjärns... Det är liksom konstatera saker med frågetecken på slutet.
Ja.
Det sa, du kände press att flytta. Och du fick det... Ja, det gick fort. Jag tittade på huset tillsammans med min son Jonathan och svärdotter Julia. De föll också för charmen men tyckte att det låg för långt från stan. Tänk om det blir snöstorm, påpekade de. Men då får jag ju se till att ha ordentliga förråd. Jag betalade deposition omedelbart, fick nyckeln och följande helg hjälpte Jonathan och Julia mig att flytta in. Jag hade en positiv känsla. Det här kunde bli hur bra som helst. På jobbet. Det är kul för att det är verkligen... Man hör ju att det är skrivet som de här gamla vanliga berättelserna.
Mm.
Men jag, bara jag liksom ser inskjutet lite liksom efterkonstruerade frågor.
Jag ser ju Greveholm framför mig. Alltså till 100%. Och ja. Något av de där... Inte att de bor i slottet utan att det är ju ett stort gods. Liksom. Att de bor i någon så här avkrok. Liksom.
Ja.
En bra bit utanför de... Alltså städerna liksom.
Ja, och spöket sen ser ut som Per Eggers. På jobbet berättade jag om min nya bostad. Flera kollegor frågade om jag inte tyckte det var otäckt att bo så ensligt. Och tänk om det spökade. Det var ju ett riktigt gammalt hus. Ha ha, skrattade jag. Jag tror inte på spöken.
Du ser,
ja,
framhäva sig som en skeptiker. Ja.
Det är väldigt mycket, alltså det är mycket. Det är otroligt mycket det är ju långt svar här på den enda frågan som var, och du fick det.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Vi är fortfarande i samma svar liksom. Jag kände mig hemma omedelbart. Jag tog bussen till jobbet och chauffören viskade till mig första dagen när jag steg ombord att de förra hyresgästerna hade flyttat ut för att de inte var ensamma. Citat, på ett okult sätt, förtydligade han.
Mm.
Det är otroligt ändå. Det är det stelaste och mest påhittade jag någonsin varit med om.
Okej, okej, då vill jag ge en liten instick här. Alltså, ja. Om det enda fenomenet hon beskriver är att hon känner sig iakttagen eller att hon kände att hon inte var ensam, då får den här på ett okult plan below underkänt.
Ja, verkligen.
Då är det ej inlämnad uppgift.
Ja, liksom. Ja precis. Det är bara du få tillbaks den. Lämna in den, ja, när du gjort den på riktigt. Men alltså, verkligen. Också här i liksom, hade det varit en M. Night Shyamalama berättelse eller film, så hade det ju varit då antingen att det visade sig att det var då busschauffören som ligger bakom allt.
Mm.
Eller i alla fall att busschauffören spelas av M. Night Shyamalan.
Just
som
det.
Ska göra en liten cameo i sin egen film.
Nice.
Okej, okay, i alla fall sätt, säger han då, citat, på ett okult sätt förtydligade han. Vilket trams! Och dessutom, inte särskilt hyggligt att berätta för någon som precis har flyttat in och ska bo där ensam.
Nej, nej.
Nästa, fråga 3. Men chauffören hade rätt. Eller jag menar, men chauffören hade rätt. Ja, första gången var en kväll i juni. Då som sommaren är som bäst. Eller vad det nu var. Jag satt och dansade med morfar. Nej, det som var det inte. Det var inte juli. En kväll i juni. Jag satt i lä på uteplatsen vid köksfönstret och mådde bra med en deckare och en kopp kaffe. Det var vindstilla. Men, Jonas, håll i dig. Plötsligt for köksdörren igen med ett brak, som om det var ett tvärdrag. Mm. Men det var ju bara den dörren som stod öppen, så det kunde det inte ha varit. Kaffet hade jag precis rykande hett hällt upp. Kaffet hade jag precis rykande hett hällt upp, men när jag skulle dricka det var det iskallt.
Mm.
Ja, då fick där, du både den... din vind och din temperatur där.
Ja, jo. Absolut.
När jag lugnat mig öppnade jag dörren igen och haspade den. Jag hällde ut kaffet. Hällde upp nytt och det var så hett att jag brände tungan. Mycket konstigt.
Varför drack du så fort då?
Ja,
du kände
också,
väl...
Nej, men om det stod på bryggaren fast du inte hade stängt av den, så det är ju inte alls konstigt.
Hon känner väl om kaffet när man närmar sig munnen med koppen.
Ja, det också. Den här gången hade jag inte 2 deciliter iskall mjölk i. Och då brände jag mig. Mycket konstigt.
Verkligen.
Så gick sommaren utan att något särskilt hände. Nu känner man den som sitter och skriver bara, nu måste vi liksom, nu måste det hända något. Och då tror man alltid att säga, det gick ett halvår och det är verkligen så, liksom, tidsklipp bara. Senare den sommaren. Så gick sommaren utan att något särskilt hände. Men en natt i augusti vaknade jag av att hjärtat bankade hårt och jag var våt av svett. Klockan var 3 och jag försökte somna om, men så hörde jag konstiga ljud. Det lät som om någon gick omkring inne i vardagsrummet och som om någon knackade på både dörrar och fönster.
Mm.
Blev du rädd? Ja. Skräckslagen. Och skulle ha flytt om jag vågat lämna sängen. Jag låg vaken länge men måste ha slumrat till, för när jag vaknade var det fullt solsken. Jag tänkte att det kanske var Kenneth som iscensatt något slags skämt. Han hade varit negativ till min flytt. Vi hade bråkat en del om pengar och kanske ville han skrämma mig som tack för senast. Han kände ju till min adress, för jag hade bett honom att eftersända min post. Och här kommer kanske, vad ska man säga, stora journalistpriset. Det här, när den här frågan ställs, då känner då Kajsa som har skrivit den här, gjort den här intervjun då, allegedly, då känner hon att säga, men nu är det i hamn. Ni kan, alltså, Jan Guillou och gänget, ni kan bara släppa pennorna. Step away from the skrivmaskin. För här kommer det. Hon tänkte då att det kanske var Kenneth som iscensatt något slags skämt, ju. Det minns du. Och kommer frågan. Var det Kenneth? Nej, för jag gick ut på Facebook och såg att han var i Turkiet med sin syster och svåger. De har lagt upp massor av bilder därifrån. Så gick hösten och inget konstigt hände förrän i februari. Det är otroligt.
Ja, det Kenneth?
Ja, nu går vi vidare igen. Jag satt i stugvärmen och stickade och lyssnade på radio och den ylande stormen utanför. Radioljud. Det är lite, jag kör lite radioteater här. Jonas, jag har lämnat datorn. Plötsligt började både ljuset och ljudet från radion att svänga upp och ner i styrka.
Just det, fan, det borde jag
packa. Ja, nästan såklart. Som i en film, inom parentes.
Hemelektroniken strular. Ja, det är klart.
Jag kollade propparna, men allt såg okej ut. Jag fick en stark känsla av att jag inte var ensam. Och så frågade jag rakt ut i luften, är det någon här? Då löpte ljud och ljus amok. Alla lamporna blinkade och volymen från radion gick upp i orkanstyrka. Skräckslagen sprang jag ut i kylan, men där kunde jag inte stå. Jag var tvungen att ta mitt hus besittning. Jag gick in igen och skrek så högt jag kunde. Sluta upp med det där tramset! Om någon hade hört mig skulle de trott att jag gått och blivit galen i min ensamhet. Men det fungerade. Inget mer hände och jag sov som en stock hela natten. Dagen därpå berättade jag för kollegorna vid fikat om vad som hänt i mitt hus kvällen innan. De flesta var skeptiska, men efteråt kom den stillsamma Elsa fram till mig. Hon berättade att det spökar på gården där hon och hennes man bor. Det händer inte särskilt ofta, men när det väl gör det är det som om spökena vill retas eller få uppmärksamhet. Mm. Om det blir för jobbigt eller otäckt ställer sig Elsa eller hennes man mitt på golvet och skriker: "Jag är inte rädd! Jag vågar allt!" Jag skrattade högt när hon berättade om sitt knep. Det var ganska så svårt att se den timida Elsa stå och skrika på spöken. Men det var goda råd i all välmening. Det är definitionen av goda råd. Hon vågade inte ge mig dem inför alla andra och det var faktiskt första gången vi pratade. Det är verkligen så här, två gissningsvis jätteensamma människor som hittar kontaktyta på det mest oväntade sätt, va?
Ja, alltså jag tycker ändå att det var ett ganska fint möte. Jag upplever att båda de här är ganska ensamma människor. Ja, liksom.
Ja men verkligen, det blir lite hårt hjärtvärmande. Fråga, följde du hennes råd? Ja, faktiskt. Det gick mer än ett halvår innan något nytt hände i mitt spökhus. Det var en kväll i slutet av november då tvn gick av och på flera gånger av sig själv. Ljuset släcktes och tändes och ett stearinljus blåstes ut. För att vara ärlig var jag ganska rädd, men jag mindes Elsas råd och ställde mig mitt på golvet och ropade att jag vågade allt. Då blev det lugnt igen. Men för hennes liksom, det hon gjorde själv första gången innan hon berättade på jobbet, det var att skrika sluta upp med det där tramset.
Just det.
Och det funkade, ja.
Det funkade.
Och sen kom liksom Elsa med då i sammanhanget helt liksom otippade och liksom från ingenstans rådet att skrika jag är inte rädd, jag vågar allt. Mm. Och då liksom kom hon på det nästa gång och så skrek hon det och då funkade det också. Det är ju, du hade ju redan.
Ja, jag tänker väl, ja, precis. Det verkar som att spökena i den här berättelsen är att betrakta som barn som behöver att någon säger till bara.
Ja.
Markera gränser.
Ja, typ. Men det är lite så här, det är ju lite, man har önskat att det var, bara så här storymässigt så hade man ju önskat då kanske att hon inte hade kunnat lösa det själv. Eller att hon löste det själv på ett inte optimalt sätt och sen fick hon ett råd då som gjorde det mycket, mycket bättre. Nu blir det lite så här, hon stöter på ett problem, löser det själv. Och sen när hon berättar om det så får hon ett råd från en kollega som är exakt samma. Och då använder hon det nästa gång.
Ja.
Det är lite, det känns lite fattigt.
Verkligen.
Var du alltid ensam när det hände? Det känner man ändå. Det är den första vettiga frågan.
En bra kritisk fråga.
Ja, för det är med all respekt ändå så öppnar man ändå lite på, hjälper henne kanske att vara lite djävulens advokat så hon har möjligheten att täppa igen det trovärdighetshålet så att säga. Var du alltid ensam när det hände? Ja, fram till sommaren 2015. Då var Jonathan och Julia på besök i slutet av juni. Vi grillade på uteplatsen och allt var frid och fröjd när plötsligt köksdörren smällde igen på samma sätt som den gjort min första sommar i huset. Stackars Julia blev så rädd att hon började gråta och hon ville att jag skulle följa med dem hem. Det blev inte bättre av att den gamla dörren till toaletten gick i baklås då hon var där inne och Jonathan hade besvär med att öppna den. Kanske var det en tillfällighet, jag vet inte. Men alla oförklarliga händelser till trots så trivs jag i mitt hus och jag älskar naturen här. Sa du något till hyresvärden? Jag hade inte så mycket kontakt med godset, men när jag hade stopp i vasken kom en alltiallo därifrån för att hjälpa mig. Jag frågade om han hört rykten om spöken och utan att se mig i ögonen nickade han bekräftande. Skakade han på huvudet bekräftande. Mm. Det är ju ett adverb som man kanske inte hade behövt trots allt. Jag vill ändå peta lite på det. Nickade bekräftande som för att säga ja utan att yttra orden. Jo, det hade ryktats, men folk har ju så livlig fantasi och han känner inte till att det skulle ha inträffat något särskilt dramatiskt i huset. Men det är ju byggt. Ja, när är det byggt, Jonas? Ska du ta utnyttja dina liksom kontakter med andevärlden och bara säga?
Men det är väl ett kanske ett 1800-talshus, alltså riktigt, riktigt gammalt liksom. Det måste ligga nära ett gods, tänker jag. Så är det något så här dunder.
Jag älskar att du kör ändå liksom medium-tricket.
Ja.
Att vara väldigt så svepande så att jag liksom nu liksom ska då avslöja någonting. Så att du säger så. Jag tror att det är 1800-talet någonting. Och så känner du upp det om liksom vad jag liksom ger för signaler. Och sen så antar jag att du kommer specificera liksom kanske hitta liksom närmare ett decennium för att sen så småningom pricka in exakt rätt årtal.
Ja, men lite åt det senare 1800-talet kanske, tänker jag att vi, ja, mitten av 1800-talet.
Mitten skulle du säga, okej. Okay, men det känns som att du är på rätt spår faktiskt.
Tack. 1850.
Vad sa du?
Ja, men 30 kanske. 40.
Ja, det är verkligen
45. 1845.
Det var sjukt. Det är precis det står att det är byggt 1845.
Helt otroligt.
Ja, det var gåshud. Centimeter hög gåshud.
Mm.
Det är ju byggt 1845. Så lite av varje måste ju trots allt ha hänt här. Det är också jättekul. Så, har det hänt någon olycka eller något sånt här? Nej, inget som någon vet. Men det är klart, det är lite av varje måste ju ha hänt. Det är också sådana halmstrån.
Ja, det är väldigt weak.
Okej, och här kommer en till snäll men ändå ifrågasättande fråga då. Såg du någonsin ett spöke? Nej. Men jag kunde känna närvaron och ibland i fullt dagsljus. Två gånger har jag upplevt en kvinna i köket. Jag förnam en gestalt som svepte med en tung och rasslande kjol alldeles in till mig.
Ja, inte att du såg då.
Nej, jag kände vinddraget av kjolen.
Nej.
Du vet, det specifika vinddraget som omisstagligen kommer från en kjol.
Det hon säger är att hon kände att det drog lite.
Ja, fast på det där sättet som bara en tung och rasslande kjol gör.
Ja, verkligen.
Jag blev iskall på den sidan av kroppen. Jag har också stått vid vasken i köket och tydligt hört en ylande hund, vagnshjul och hästskor mot kullerstenen utanför, men jag såg aldrig något. Jag har grävt i jorden utanför köksfönstret och blottlagt den gamla kullerstenen. Men allt det här gör mig idag faktiskt inte särskilt rädd. Bara nyfiken. Va?
Mm.
Men hon har grävt fram kullersten som vet att det fanns där då liksom. Men det var inte den som...
Gjorde hon det innan hon började höra de här ljuden liksom? Ja, jag vet inte. Ja.
Det får nog vi bestämma själva.
Mm.
Det överlåter hon att till liksom läsaren att spekulera i.
Mm.
Bara nyfiken då. En decemberkväll hade jag två kollegor hemma på adventsglögg när ett spöke krävde uppmärksamhet genom att börja leka med ljuset. Min ena kollega blev kritvit i ansiktet och skulle absolut inte ha mer glögg. Funderade du på att flytta? Jag älskar att bo här och nu var det länge sedan något hände. Jag saknade nästan. Men jag har förändrats. När jag går igenom mina dagboksanteckningar ser jag att jag en gång förnekade allt övernaturligt. Men nu vet jag bättre. Jag har fått frågan om jag inte är rädd för att bo ensam på landet. Svaret är att jag inte är rädd för de döda. Men man vet ju inte vad levande kan göra. Och jag tror att det är de som är farliga. Från Kajsa då. Nej, eller okay. Nej, det var ju Boel då, antar jag.
Mm. Ja. och där var vi i mål.
Där var vi då i det som brukar kallas i mål, ja.
Mm. Det är svårt att bestämma hur man ska bedöma sanningshalten i den här berättelsen.
Ja, exakt. Vi ska inte bedöma om det var spöken på riktigt, om det finns.
Nej, det går ju inte precis. Liksom. Det vi bedömer är om hennes... om hon tror på det här och hon har skrivit utifrån vad hon tror.
Ja, precis. Tror Boel då, eller liksom den brevskrivaren här då, på att det faktiskt har hänt, eller vet hon, eller är det bara hittepå berättelse liksom?
Precis.
Då gissar vi då. Är du redo nu?
Ja.
Då tror vi att den här Pulitzer Prize-vinnande berättelsen om Boel från Själland, vi tror att den är 1, 2, 3 falsk.
Sann. Ja, okej. Okay. Kul.
Ja, men du får berätta lite mer. Men jag tycker att det är lite för... konstigt liksom historieberättande, och framförallt det där med råden och sådär på något sätt.
Mm.
Att det skulle vara något speciellt, en mening som man skulle skriva. Det var det enda som var skillnaden mot det hon själv hade gjort och så. Det känns lite, men jag tror inte att den är, jag tror att den är skriven som en vanlig berättelse. Mm. Påhittad från en person, och sen har liksom redaktören Kajsa då liksom gjort om det till någon sorts intervjuformat här då, så att det ska kännas lite mer verkligt.
Ja, okej, okay, jag förstår. Jag tror nog att hon flyttade ut dit och kände sig väldigt uttråkad, ensam. Hon är van vid att ha ett socialt umgänge, även om hon inte trivdes med att bo med Kenneth. Så är hon ändå van vid den typen av närvaro. Hon flyttade en bra bit ut på vischan och isolerade sig från människor. Då tror jag lite så här att hon började koppla ihop de här väldigt, alltså det var ett väldigt tidsspann mellan alla de här händelserna som hon beskriver.
Ja.
Och jag tror att hon hittar den där röda tråden för att hon är ensam så mycket och har så mycket tid för alltså, där hon inte gör någonting.
Nej.
Hon är uttråkad. Hon tänker mycket på vad som sker i sitt hus. Hon är extra observant på saker och du vet, knyter ihop dem.
Ja,
på något
är
sätt.
Det som en riktig så torr osprakande folkhems The Shining då på något sätt.
Ja, särskilt tror jag den här sekvensen där hon vaknar upp kallsvettig i natten. Då tror jag bara att hon hade en mardröm och att den mardrömmen, i den mardrömmen så vaknar hon upp och hör ljud, om du förstår vad jag menar.
Ja, ja, verkligen. Och att hon är då kanske bara utmattad, har jättesömnbrist, och att det är därför då när hon till slut slocknar igen där och så sov hon till ljusa dagen liksom.
Ja, och sen om hon på riktigt hade trott att det är en person i mitt hem nu, då hade hon ju inte somnat om. Då hade man ju på riktigt varit rädd. Så därför tror jag inte att hon ens vaknade vid där. Hon bara beskriver en dröm där hon tror att hon har vaknat.
Ja.
Alltså, och alla de andra grejerna går ju att tillskriva husets ålder. Att elektriciteten kanske inte är up to date till 100%.
Ja, men verkligen.
Samma sak med hur det är tätat och sådär. Att det drar och har sig.
Ja. Inflikning förresten, vi sätter ju nästan en ära i att inte återkomma till saker vi tar upp i den här podden, dumt nog. Men jag kommer att tänka på det nu när du sa komma in någon i rummet på natten. Att jag, om du minns när jag var med om den här skräckupplevelsen på hotellet i Malmö för några veckor sedan, eller någon månad sedan. Då hörde de ju av sig, jag skrev till den här restaurangchefen, eller hotellchefen, och så svarade han bara jättemycket om ursäkt. Vi stryker såklart hela rumskostnaden och hoppas att du ändå är välkommen, vill komma någon annan gång typ eller sånt där. Så det var ju ändå precis det mesta vi hoppades på utifrån den. Så det var ju kul.
Det var väl bra.
Ja. Men du, åter till historien. Kan det vara så, man kämpar lite, skohorna lite, att hon har det här är hennes plan för att liksom tjäna pengar. Hon kanske har bråkat med pengar hon och Kenneth. Hon kanske inte har så gott om pengar. Och så försöker hon liksom, det är bygget av hennes spökhus som man kan gå. Det är liksom hennes Glimmingehus.
Just.
Som hon försöker liksom lansera här. Mm. Och anledningen då till att kollegorna blir vita i ansiktet och åker därifrån i glöggen är att hon liksom vill ha någon sorts entrépeng där när de sitter. De tror hon, de är där på fika, och så vill hon ta liksom betalt 495 kronor plus serviceavgift per huvud. Då är liksom bara, nej tack, vi åker nu.
Det är bra.
Och det är samma när sonen där med svägerskan kommer. Hon bara, ja, då var det dags att lösa biljett. Ska ni ha varsitt åkband, ungdomar? De bara, oj.
Säsongskort.
Ja, säsongskort. Och hon bara, ser ingen annan utväg än att låsa in sig på toaletten. Jag kan inte komma ut.
Ja, men alltså, verkligen. Och samtliga grejer går ju att... Det har ju att göra med att det är gammalt. Varenda en av grejerna hon beskriver.
Ja.
Och att hon har drömt en mardröm.
Ja, för det är ju också
ingenting.
Alltså, vad var det? Det är vind och ljud. Och sen
och sen börjar hon, när hon upptäckt två eller tre grejer, då börjar hon liksom nästan lyssna efter de här grejerna. Hon börjar vara aktivt söka efter de här fenomenen som hon upplever.
Ja, men verkligen. Ja, helt klart. Och sen också det mest specifika och ovanliga beviset hon lägger fram i det här är ju ändå att med kaffet där ju, vilket är så här, jag dricker ju såklart som väldigt många andra morgonkaffe varje morgon, och då är det så här, det går inte en dag utan att jag första klunken, oj, då är det lite för varmt. Och sen andra klunken, nu är det för kallt. Definitionen av kaffe är väl att det går från lite för varmt till för kallt. Att det, liksom, det har en väldigt väldigt smalt intervall med bra, med nöjdhetstemperatur.
Verkligen, och det är en del av våran vårt lilla outtalade, halvt uttalade uppdrag i podden är att försöka motbevisa berättelserna. Och det blev lite mera, man blev lite mer på tårna när det är en sån här typ av story, ja, tycker jag. För att då...
det kanske det känns lite, att bara motbevisa den känns ju liksom i termer av att det inte finns spöken, känns ju kanske lite för lätt. Så att, men vi tog ändå vinkeln, tror hon själv på det eller inte?
Ja, men det är väl den här klassiska Ockhams rakblad, liksom, att den enklaste lösningen i stort sett alltid är den mest troliga. Sådär.
Är det Ockhams rakblad?
Jag tror det.
Ja, vad bra.
Ja, jag är nästan säker på det. Det är något åt det hållet i alla fall. Ja. Enkel lösning, mer sannolik typ.
Ja.
Och det är ju ett gammalt hus som bor i. Och det, ja, omständigheterna är som de är. Då är det ju det beror på.
Ja.
Det beror ju inte på att helt plötsligt så finns spöken på något vis. Det nej, jag vet inte. Men, ska vi gå vidare till min story?
Nu gör vi det. Då kopplar vi bort de finaste härliga, bästaste TV6-lyssnarna.
Mm.
Gå in nu på Bli Patreon. Gå in på patreon.com/
Ratt upp i verkligheten.
Ja, så kan du fortsätta lyssna nu istället. Unna dig det. Ge dig själv en julklapp och gå in där och bli Patreon för bara en liten peng i taget.
Jag tycker vi klipper för våra TV6-lyssnare när jag har läst den här rubriken.
Ja, oh, wow. Så att man verkligen ska känna, oj, det här kan jag inte missa.
Mm.
Nej, men precis. Då kommer den här då. Tack för att du har lyssnat så långt. Bli Patreon. Nu sa jag det bara.
Min pojkvän blev kär i en man.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.